Den här sången som Patrik sa, det är ju en sång som är skriven utifrån den bön som Jesus själv lärde oss. Och det står ju i Matteus 6 till exempel, den här bönen. Och lite senare i Matteus evangeliet så finns det en bön, eller så säger Jesus någonting till sina lärjungar som jag hörde som ramsa när jag var liten. Nu har jag gjort en liten egen variant på den. Men jag undrar om ni skulle kunna hänga på mig på den här ramsan. Är ni med? Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka och dörren öppnas. Matteus 7:7. Ska vi ta en till? Okej, ja, kör på. Knacka kör vi. Står det bulta där? Vems fel är det här? Det är ju mitt fel naturligtvis. Då kör vi bulta. Det är lättare att ta det som står, va? Tack för frågan. Vi kör igen då. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta och dörren öppnas. Matteus 7:7. Bra! Snyggt! Idag börjar vi ett nytt tema i våra gudstjänster som ni redan har hört och som jag hoppas att ni inte har missat. I våras hade vi en härlig serie där vi läste hela Markus evangeliet. Vi läste Bibeln, varje gudstjänst ett kapitel. Och så tog vi oss igenom hela Markus. Och vi kallar det här temat för följ mig. För Jesus säger väldigt tydligt i Markus, följ mig. Och utifrån det så har vi också tänkt på att vi behöver jobba med ett tema som är också det att vi ber. För att följa Jesus, det är ju våran gemenskapsgrund. Vi är en gemenskap av troende som följer Jesus. Som kyrka så är vi inte gemenskap därför att det är trevligt eller av något annat skäl, utan det är för att vi följer Jesus som vi har gemenskap med varandra. Vissa har följt Jesus i hela sitt liv och andra, de har inte ens bestämt sig för om de vill följa Jesus. Alla är välkomna. Men vårt centrum är inte kyrkan. Vårt centrum är inte organisationen eller föreningen, församlingen. Eller ens att vårt centrum är gudstjänsten. Utan vårt centrum är Jesus. Han är i blickfånget för var och en av oss. Och det är därför vi är här tillsammans. För att vi vill följa Jesus tillsammans. I att följa Jesus är det viktigt att läsa Bibeln tillsammans. Men också var för sig själva. Och det är också viktigt att be tillsammans men också själv. Och det är därför vi då kör det här temat nu som en slags följd på temat i våras. Och vi kommer nu tala om bön då i 7 söndagar. Vi kör inte riktigt 16 som vi gjorde i våras. Vi bantar ner lite grann. Men 7 söndagar nu om bön. Och idag är det be själv. Nästa vecka har vi be tillsammans. Vecka 3 och 4, då är det be, men hur? I 2 delar. Och sen kommer det be och fasta är det. Och så är det be i tystnaden. Och den sista är be, nu räknar jag konstigt här, men 7 är det i alla fall. Be uthålligt är den 7:e. Och den här serien grundar vi på ett speciellt bibelord. Och det är det som ni just har varit med och läst med mig, den här ramsan. Men det är hämtat ifrån Matteus evangeliet. Och det här är bergspredikan. En del av bergspredikan som Jesus har när han sitter på ett berg tillsammans med sina lärjungar. Och så är det en hel del andra människor som sitter där med honom. Och han berättar i den här predikan om hur är livet när man följer Jesus. Så här kan ni göra om ni vill följa mig, kan man säga. Och då kommer den här delen. Jag älskar att barnen så här smiter fram här bara. Så kommer det en förälder som är lite här. I bergspredikan så finns den här delen. Matteus 7 och vers 7. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas. Och i Bibeln så står det knacka på. Den översättning jag har använt här. Stressen. Men bulta är ju också ett vanligt ord som används. Det är ju samma grej, knacka på och bulta på dörren. Det är ett bibelord som i sitt sammanhang pekar på en god Gud. Om vi skulle läsa hela Matteus 7 så handlar det om en god Gud som ger goda gåvor som vi får ge vidare till andra. Och i det här sammanhanget står det här, be. Och då handlar det kanske också främst om be för andras skull. Men när Jesus säger det här så är det liksom en självklarhet. Be för Gud lyssnar. Be för Gud hör din bön. Och vi som har följt Jesus ett tag, vi vet att bön gör skillnad. Men man kanske inte får svaret man har tänkt sig direkt på en gång alltid. Man kanske aldrig får det svaret man har tänkt sig. Men be ändå. För det gör skillnad. Wayne Gretzky. Är det någon som har talat om honom? Av många liksom ansedd som världens bästa ishockeyspelare genom tiderna. Kommer man från Örnsköldsvik då tycker man, ja, förutom Peter Forsberg. Det gör ju jag, så därför är det så för mig, va? Men okej, Gretzky, han var rätt bra han också. Han har sagt så här. Du missar 100% av de skott som du inte skjuter. Ligger något i det, va? Om du aldrig skjuter pucken, du kommer inte göra mål. Om man inte gör som en vissa modospelare som hade tur igår som bara råkade sträcka upp armbågen så studsar pucken där och så åkte den in i mål. Men det är ju väldigt ovanligt. Den som vågar skjuta ett skott har större chans att göra ett mål. Skulle man kunna dra över det här sambandet till bön kanske, funderar jag på. Den som vågar be en bön, kanske den har större chans att få ett svar på sin bön än den som tänker, ja men Gud vet ändå. Ja, det kan faktiskt vara så, tänker jag. Jag har träffat människor som har sagt så här, som gör sånt som jag typ inte vågar. Som går ut på stan kanske och sitter någonstans och säger de, eller går runt och så säger de, kan jag få be för dig? Och när de har bett, kanske för någon som är sjuk eller har ont någonstans. Ibland så blir de här människorna friska. De blir helade av Gud. Inte varje gång. Men ibland blir de det. Och det de här människorna har sagt till mig det är att ja, men jag märker att det finns ett samband mellan att om jag ber för fler så blir fler helade. Om jag inte ber så blir ingen helad. Egentligen är det väldigt logiskt, eller hur? Det är Gretzky-logiskt. Be så kan Gud göra skillnad. Varför säger vi att vi ska be? Jo, men det övergripande svaret är att Jesus säger be och det gör skillnad. Så den här serien nu, 7 söndagar, pratar vi om hur gör det skillnad? Skulle man kunna säga. Och idag så ska vi då tala om särskilt be själv. I Matteus 6, som vi redan har pratat om, där Jesus berättar för lärjungarna, så här ska ni be. Och så säger han, Fader vår, eller vår fader. Där så finns det någonting viktigt också i vers 5-6 som jag vill att vi läser tillsammans. Bibelordet som får sätta tonen för den här, just den här predikan. Vi är alltså i samma kapitel som be så ska ni få. Nej, i samma bok, samma sammanhang, men inte samma kapitel, kapitlet innan. Jesus säger så här i Matteus 6 och vers 5. När ni ber ska ni inte visa upp er för andra som hycklarna gör. De älskar att be offentligt i gathörnen och i synagogorna där alla kan se dem. Sannerligen säger jag er att de redan har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då istället in i ditt rum och stäng dörren om dig. Låt din bön vara en hemlighet mellan dig och din fader i himlen. Han vet allt och ska belöna dig. Jesus ser det som en självklarhet att de människor som lyssnar på honom ska be. När ni ber, säger han. Inte om ni ber, utan när ni ber. Kanske är det inte självklart för dig, men det är därför för att Jesus ser det som självklart som jag tänker det här är viktigt för oss. Om vi följer Jesus så behöver vi också be. Det är en del av livet med Gud att be. Att bygga relationen till honom som ser dig när du är ensam. Som hör dig när ingen annan hör. Som vet vad du gör när du är ensam. Han som vill vara nära dig när du är ensam. Han som vill bli inbjuden till gemenskap med dig när du inte är med någon annan. Det är därför vi har sagt be själv. Man skulle kunna säga be på egen hand, be i ensamhet. Men det här att be själv till Gud. Jag tänker att det är viktigt att den som tror på Jesus, den som vill följa Jesus, den ber själv. Det är inte ett förbud mot att be tillsammans med andra som Jesus uttalar här. Ibland kanske vi kan känna det, att det skulle vara så. Men det som Jesus egentligen säger, jag tänker två grejer om det här bibelordet. Vi kommer att prata om att be tillsammans nästa vecka. Josefina ska predika då. Men två grejer Jesus säger här. Vem du vänder dig till när du ber är viktigt. Och det andra är hur du lever ditt liv när ingen annan ser, när du är ensam. När du ber, vänd dig till Gud. Det kanske låter självklart och logiskt, men det finns någonting väldigt viktigt i de här felaktiga exemplen som Jesus säger är att de ber inte till Gud, utan de ber inför människor. De ber för att andra ska höra, titta här på mig. Lyssna vad duktig jag är. Och jag tänker det här är sannoliken en frestelse för oss som ber offentligt. Som kanske står i en gudstjänst och ber. Att det är lätt att hamna i att jag ska formulera mig fint så att jag låter duktig. Jättelätt att frestas till det. Men det är inte det som bön handlar om. Jag tänker att det behöver inte heller vara att man liksom har felaktiga uppsåt, att man vill att människor ska se vad duktig man är. Utan det kan också vara att man har hört andra be på ett visst sätt och då tar man efter det för att så ska man tydligen be. Om man ska be på ett bra sätt. Ja, men jag lyssnar på pastorn eller på den här eller den här personen. Den ber så fint, jag vill göra som den. Det kan vara ett gott uppsåt och du kan lära dig någonting av hur andra ber. Men en grej som jag vill lyfta detta är det som står. Så Jesus säger i Johannes 4, vers 23-24. Men den tid kommer, ja den har redan kommit, då sanna tillbedjare tillber fadern i ande och sanning. För det är sådana tillbedjare fadern söker. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Det här tror jag inte betyder att man måste be med exakt rätt ord. Det måste vara exakt rätt. Utan det handlar om att be med rätt inställning. Som jag sa, du ber till Gud. Hjärtats inställning är det Gud ser till mycket, mycket mer än vilka ord du använder i din bön. Att be ärligt i sanning och att be i ande, det vill säga med inriktning på Gud. Johannes 4 var frågan från den personen han pratade med. Var ska man be någonstans? Platsen var viktig för den personen. Och Jesus säger egentligen med sitt svar. Det är inte så noga. Det viktiga är att du tillber, ber till Gud i sann ande och sanning. Att du har rätt inställning i ditt hjärta. Fokus på inte på att göra rätt, utan fokus på att vända dig till rätt ställe. Bön gör vi alltså inte för bönens egen skull, utan vi ber för att komma till Gud med allt det vi har. Det är det ena. Det andra är att när du ber själv så finns det ingen poäng i att försöka låta fint. Ber du inför andra så kanske du tycker att det finns en poäng i det. Men om du sitter själv med Gud i din kammare, då finns det ingen poäng, ingen prestige i att använda rätt fina ord. Utan han ser vad som finns i ditt inre, vad som rör sig i ditt hjärta. Och bönen du ber, även offentligt, men främst i ensamhet, är en del av livet att följa Jesus. Jag kan ibland liksom ana hos vissa som tänker ungefär den här tanken, att man tänker prestige och så tänker man, nej men jag det tycker det är svårt att be därför att jag kan inte be som den och den. Jag kan inte be så där fint och bra. Så jag vill inte be så andra hör. Och jag skulle bara önska att den prestigen bara fick försvinna. Och att vi kunde bara få känna att jag ber med mina ord. Anki, du är en förebild som bara säger, men jag vågar. Jag testar lite. Och det gick ju bra. Alltså det är inte så där noga, inte ens offentligt. Men särskilt när du är ensam i ditt eget tillsammans med Gud. Strunta i de välformulerade bönerna. Be i ande och sanning. Jag minns en man i min församling där jag växte upp i Örnsköldsvik. Han är död nu. Han var gammal tyckte jag redan när jag var tonåring. Men han var på bönemöte. Så han ledde ofta i bön. Och då sa han alltid Jesus kär. Han kunde ibland, jag kommer ihåg det som att han ibland började meningen och avslutade meningen med Jesus kär. Jesus kär, vi ber för dem som våra syskon i Jekaterinburg i Ryssland. För de kämpar och har det svårt, Jesus kär. Han började och slutade med det. Liksom. Och det här har ju satt sig hos mig. Varför då? Jag säger aldrig själv Jesus kär när jag ber. Men jag förstod ju, jag såg ju vad som fanns bakom de orden. Den här mannen, när han bad offentligt så bad han utifrån sin relation som han byggde i bönen i ensamhet. Han bad till Jesus kär, sin älskade Jesus som han hade en relation till och som han visste, vänder jag mig till Jesus i bön, då gör det skillnad. Det händer någonting. Så hans egen bön byggde det som han bad sen också tillsammans med andra. Och det tänker jag är lite vad Jesus är ute efter här också. Be du själv. Bygg upp din relation med Gud. Det här är alltså lite vad Jesus säger om bön. Han uppmanar be själv i ensamhet när bara Gud är närvarande. Men vi kan ju, tack och lov, också se på hur Jesus själv gjorde. Jesus bad själv. Och tack vare de första lärjungarna, författarna till evangelierna, som ju, de 12, de fick ju gå med Jesus, verkligen bokstavligt talat, följa honom. Såg vad han gjorde varje dag, såg vad han gjorde vid särskilda tillfällen och sådär. Och en av de saker vi då kan läsa i Bibeln och försöka också då följa Jesus exempel, så som lärjungarna gjorde. En av de sakerna är att vi kan se på hur ber Jesus. Och det intressanta är ju att Jesus hade ju en exceptionellt nära relation till Gud Fader. Alltså han är ju del av treenigheten, han var ju Gud själv liksom, han är Gud själv. Och det är ju det är inte vi. Men vi läser och ser att han hade ändå ett väldigt stort behov av att vända sig till Gud i bön. Fastän han var Gud själv så hade han det behovet. Nu ska ni få se en bild på skärmen här. Det kommer vara jätteliten text. Så många av er kommer inte se vad det står. Men det är för att visa på hur Jesus väldigt ofta drar sig undan. Det här är 5 exempel. Och det finns fler. Om Jesus har behovet av att be till Gud, han som är Gud själv behöver be till Gud, vem är jag då att tänka, jag behöver nog inte be? Det är ju en absurd tanke. Om jag vill följa Jesus, då behöver jag be. Jesus, han växte upp som en from jude i en from judisk familj. Judarna hade som rutin, varje dag ber vi. morgon och kväll, vid måltider och vid andra tillfällen under dagen kan det också vara att de ber. De gjorde det hemma och han tränades där av sina föräldrar i den vardagliga bönen. Den bönen byggde en bönerutin i hans liv som byggde en relation till Gud. En personlig relation till Gud. Så det gör Jesus. Och det kan vi se liksom när vi läser i Bibeln också, att det finns där. Han gör också en grej till, och det är att han vid särskilda tillfällen drar sig undan och ber extra, särskilt. Och det är liksom mycket av de här exemplen som finns här. När han skulle ta ett större beslut, som till exempel när han skulle välja ut de 12 som skulle följa honom. Det är Lukas 6 som står här. Några dagar senare gick Jesus upp på ett berg för att be, och han bad till Gud hela natten. Han stod ibland inför en stor prövning. När han var i ett Getsemane och visste att det inte är längre kvar till jag ska dö. Det var en prövande stund för honom. Då tog han med sig sina lärjungar. Och sen gick han ändå vidare och bad själv. Så som det står i Markus 14 som ett exempel här. Han gick lite längre bort och så bad han själv. Så att följa Jesus, det är att tänka, hur gör Jesus? Jag vill göra som han. Och så försöker vi göra som han. Och då tänker jag, Jesus han bad rutinmässigt varje dag. Hade sina stunder han bad. Och han bad extra vid särskilda tillfällen när han verkligen behövde det. Och det är egentligen två ganska enkla tips för vår egen bön. Be lite varje dag. Gör det till en rutin. Och be lite särskilt när du behöver det. Jesus han bad ibland hela natten. Kanske kan man känna att det är mycket bön. Men om du börjar någonstans. Jag tänker så här också, att kanske kan vi hjälpa varandra lite i det här med att lära oss att be. Kanske kan du lära dig av någon annan. Se på någon annan hur den gör. Och så kan du ta efter. Och därför så har jag... Vi ska prata om hur vi ber mer om ett par veckor här, absolut. Men jag har bett några personer komma fram och dela bara lite grann typ ett tips på hur de kan göra, eller hur man kan göra. Och det, ni som har blivit tillfrågade, ni kan få komma fram här nu. Och så kan ni få stå här framför den här estraden, tänkte jag. Jag ska betona innan de får svara på den här frågan att det här gör vi inte för att människor ska kunna visa upp sig. Det här handlar ingenting om det som Jesus liksom gav som exempel. Nu ska någon visa hur duktiga de är. Och de här personerna är inte de enda som skulle kunna svara på den här frågan i församlingen. Det finns många andra också. Men det var några jag frågade, några som sa ja. Det var ju kul. Tack. Men de har alltså svarat på den här frågan. Jag skickade den till dem. Hur kan man göra när man ber på egen hand? Ge ett tips. Så nu ska de få göra det.
Ja. Ja då, jag ska gå utifrån hur jag gör det. Jag tänker inte på att liksom det ska vara kyrkord om man säger så. Utan att jag talar med Gud, eller när jag ber, då ber jag så här, så som jag pratar med er. Och jag pratar inte så här, hur ska man säga, något så här fint språk eller om man säger så. Utan jag kommer och ber så som jag är, för han säger ju ändå, kom till mig så som du är. Liksom, jag behöver inte ändra på något ord eller vart jag ber eller när jag ska göra det. Utan jag, det känns som att jag liksom talar med min vän. Liksom. Mm. Och sen när jag ber, det kan inte, jag behöver inte liksom vara en så här lugn plats. Ibland jag kan be så här, Gud hjälp mig, jag ska göra det här. Lalalala. Det är som att jag pratar med han, förstår ni? Det är inte så här att jag sitter och bara okej. Okay, jag måste vara i kyrkan för det ska vara rätt plats och sånt. Enligt mig så finns det inte rätt plats eller rätt tid, utan du får komma till Gud när du vill och hur du är. Så du får tala precis hur du talar med din medmänniska, liksom, hur jag talar med mina vänner. Och det är typ så han lyssnar, och han vet ju redan vad jag behöver innan jag talar till han. Liksom. Så det är så jag utgår ifrån.
Bra. Tack. Silas, tack till våra, ska jag säga.
Alltså för mig är också som det var så att det känns bekvämare att prata med Gud. Jag känner mig tryggare när jag pratar, för också det, alltså det blir tryggare för mig. Och det är ändå viktigt för mig också att se, alltså Helige Ande hjälp mig att be, för ibland är det svårt att be, för man känner sig svag, man orkar inte, det är någonting med, ja, det är någonting som jag fungerar. Sen om jag ber våra Helige Ande hjälp mig, då ser jag någonting att Gud är vår hjälpare också, att när vi ber han kan hjälpa oss.
Mm. Fint. Tack Silas. Jag kan skicka vidare där. Siv.
Ja, jag tänkte mer hur gör jag? Jag försöker varje morgon att sätta mig ner i min vardagsrumssoffa. Öppna min bibel, läsa någonting. Och sen ber jag utifrån mitt hjärta. Jag brukar börja med att tacka Gud. Tack Gud för den här dagen som jag har fått en gåva från dig. Mm. Och sen har jag ibland gjort så här att jag har skrivit ner saker för att komma ihåg och lättare för min egen skull att kunna vara mer disciplinerad. Att se, ja men det här ska jag be för idag. Och ibland så är det någonting som lyser lite extra mycket. Då känner jag, det här behöver jag be extra mycket för idag. Mm. Men det är mitt samtal med Gud och det som också bär mig för dagen.
Mm. Tack. Leif?
Jag tänkte när jag fick frågan av Lukas så tänkte jag just som du läste att, man ska stänga in sig i sin kammare. Och jag tänker att det är en timstund som jag har med Gud där jag vill stänga ut allting som kan distrahera mig. Som till exempel telefonen plingar eller man har musik i bakgrunden. Att bara vara stilla inför Gud. Som en låttext heter, det står så här att bli stilla och besinna att Herren är Gud. Och sen sa Josefina en låt som heter Intimitet. Där en fras är släpper min agenda, möter dig, ungefär så, söker dig. Och just agenda, det kan vara så mycket med som vi har i vardagen. Man tänker och man blir stressad över någonting, att det här måste jag hinna med, det måste jag hinna med. Men att man blir stilla och bara, det är jag och Gud. För Gud hör dig. Det är frågan om du hör honom.
Tack. David.
Ja, för mig är det mest som att man, jag behövde lära känna mig själv, hur jag är som en människa. Och jag kom fram till att jag är ingen morgonmänniska, som Siv, utan mest kvällsmänniska. Och är man i en intensiv, i ett intensivt liv som mig eller som barn, man har barnfamiljer och fritidsaktiviteter, jobb, då måste man skaffa en rutin. Och jag har fått skaffa mig ett rutin på dagen. Vi har klistrat upp bibelverser lite överallt hemma, i kök, vardagsrum, toaletten, i källaren. Så att någon gång kanske jag kan titta upp och se och minnas att just det, Gud finns också. Då tänker jag på Gud och prisar honom. Sen har jag bestämt mig. Jag har satt mål, dagliga mål och veckomål. På dagen har jag bestämt mig att jag måste ju gå ner på mina knä 3 gånger. En gång på morgonen, mitt på dagen och sen på kvällen. Frågan är hur jag gör när jag är på jobbet mitt på dagen. Så tipset är att låsa in dig på toaletten. Så där ser ingen. Sen har jag lärt mig också några psalmer som jag säger när jag är på vägen in på i bilen, då säger jag det utan till och det blir också bön, tacksägelse eller så. Mm.
Tack David. Åke.
Ja, jag har fått så mycket fina tips. Jag har inte något sensationellt att komma med mera, men för mig så kan det se så olika ut. Ibland kan det kännas skönt att dra sig tillbaka i någon lugn vrå för att kunna koncentrera sig. Vid andra tillfällen så kan man, det kan bli en spontan bön mitt uppe i en vardaglig händelse. Jag vet, det har hänt att jag har bett när jag var ute och kört bil och men utan att sluta ögonen och knäppa händerna.
Skönt att höra.
Men jag är övertygad om att Gud lyssnar även då, så länge bönen kommer från hjärtat.
Tack. Anders?
Ja, jag tänker att det är lite olika. Dels är det att, det är skönt ibland att kunna tacka Gud och lovsjunga, inte högt då, men det brukar jag faktiskt göra ibland när jag är ute och joggar. Då brukar jag försöka tacka gode Gud att kroppen håller. Men även tacka Gud för olika saker som man funderar på. Och sen i bilen också, ibland när jag åker bil, då är det så bra, för då kan jag be högt. Va? Då kan jag uttala orden, och det tror jag är en bra grej. Inte att andra ska höra, utan att när jag säger någonting högt, när jag vill signa någon annan. Och sen det här med humör det växlar ju. Så därför så har jag också försökt bestämt mig för att på morgnarna, då är jag piggast. Då har jag ofta skrivit ner olika bönämnen och som jag ber för. För annars glömmer jag bort det. Och enkelt, och försöker lyssna samtidigt också. Och det var skönt att du sa det, att man inte behöver formulera sig på något speciellt sätt. För jag tycker ofta det är svårt med formuleringar.
Ja. Tack så jättemycket. Vilka bra tips. Oj, förlåt. Och som sagt, det är inte så att vad duktiga de här människorna är. Det är bara de som kan be, utan ni. Det här är ju väldigt vardagligt och enkelt. Hitta din plats. Hitta ditt sammanhang. Hitta ditt sätt att be. Om det var något du tänkte på, men det här var ju en bra sak den personen sa. Men jag kommer ju glömma bort det. Då frågar du igen här efteråt. Så här, men du, vänta, det där vad du sa. Säg det igen. Då kommer den säga, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag sa, men jag tror ungefär så här, förmodligen. Jag tänker att det är väldigt bra om vi som församling, som kristna tillsammans, som följare av Jesus tillsammans, kan hjälpas åt. Stötta varandra, hjälpa varandra, ge olika typer av tips. Det var därför vi gjorde den här övningen. Och så ska jag säga till er, jag ska erkänna till er, att jag behövde den här predikan. Ganska ofta är det så när man predikar. Man förbereder sig och så känner man att det här utmanar mig själv också. Jag behövde igen få höra Jesus säga, eller få höra om Jesus som förebild med den dagliga rutinen. Jag är inte bra på att gå upp på morgonen och be på morgonen. Ja, det första jag gör är att jag kör på bara. Nu ska vi in i det som ska göras. Upp med barnen, upp, raka hakan och så vidare. Men att hitta det som funkar också. Jag behöver jobba. Jag vill försöka styra upp en bättre rutin. För att sammanfatta den här predikan så har jag tre punkter. Det första jag sa, det var be för det gör skillnad. Och vi kommer prata på olika sätt om det under det här temat. Det andra är att Jesus uppmanar oss att be. Be själv. Be i avskildhet. Be till Gud utan prestige och vänd dig till rätt ställe. Det är fokus. Det blir en bön som stärker relationen till Gud som finns där mitt i det. Och det tredje är, vi tittar på hur Jesus gjorde. Be för att Jesus gjorde det. Vi tar rygg på honom. Han hade god rutin och han hade behov av extra bön vid särskilda tillfällen. När han har något viktigt framför sig eller något svårt framför sig. Och så är det även för dig och mig. Och så har du fått en hel radda med jättegoda tips om hur du kan göra för att be.